Det har blivit dags för medierna här i P1. Ett specialprogram om hur svenska staten motarbetat radiopirater som Radio Nord och andra privata utmanare mot radiomonopolet. Och varför det fortfarande är så svårt att ge plats åt en rikstäckande kommersiell kanal.
Vi berättar historien om statens förhållande till radion.
Tack, tack. Adjö, adjö.
Det var som en saga som bara liksom puff så försvann den.
Om politiker och radiopirater, marknad och monopol.
Vad är du rädd för? Att det skvalar en massa musik i radioapparaten, är det något farligt?
En strid som fortfarande pågår.
När den borgerliga regeringen nu har haft chansen så gör man ingenting. Och för mig är det rent häpnadsväckande, måste jag säga.
Jag heter Petter Ljunggren. Du lyssnar på Medierna i P1.
Och jag säger hjärtligt välkommen hit till Radio Nord, Ann-Louise Hansson.
Tack.
Och nu kanske du själv vill tala om...
Det var en fantastisk tid och att få ligga på en hitlista, det var ju väldigt nytt. Och att man sen hamnade på första plats och då fick man ett vackert skepp som var i form av alltså en miniatyr av skeppet Bonjour. Tyvärr har de skeppen försvunnit idag, jag vet inte var de har seglat bort någon annanstans.
Jag sitter hemma hos sångerskan Ann-Louise Hansson, en av stjärnorna i piratradion på 60-talet, Radio Nord.
Vi åkte till Kammakargatan och så blev man intervjuad där och sen så skickades de banden ut i skeppet.
Och det gjorde man med flyg och sen släppte man dem utanför.
Släppte man dem i ett välplomberad, har jag läst här, plomberad, ja, vad det var, någon låda eller vad det var för någonting.
Vad tänker du om det med tanke på hur det ser ut idag?
Ganska märkligt, måste jag säga. Helt fantastiskt. Och det är synd att inte det finns kvar, för det hade varit roligt.
Striden om radiomonopolet har pågått sedan 20-talet. Tidningar, de har haft etableringsfrihet. Men radion har blivit en politisk fråga. Och där är historien om Radio Nord den mest spektakulära. Kampen mellan monopol och marknad har fortsatt in i våra dagar. Alldeles nyligen så gav regeringen besked om att man trots allt inte väljer att driva fram en kommersiell rikstäckande utmanare till Sveriges Radio. Inte just nu i alla fall.
Och då ber vi att få säga bara välkommen åter till Radio Nord.
Men vi börjar historien på 60-talet och radiopiraterna på Radio Nord.
Och här kommer alltså melodi nummer 3 på Radio Nords topplista.
Men det skulle... det här skulle man ju vilja ha själv alltså. Och så kommer det här, är du ensam ikväll? Ja. Det var gulligt.
Det ligger en båt 18 sjömil från Nynäshamn. Just bortom Onö men på internationellt vatten.
Koppla på Radio Nord.
Och koppla av med Radio Nord.
Förlåt kära lyssnare, det ringer. Ja, hallå, bonjour. Vadå? Om vi har gått om torsk? Ja, vi fiskar inte på den här båten. Vi sänder radioprogram.
Radio Nords sändningar från båten är en succé i det tidiga 1960-talets Sverige. Piratsändningarna lockar en kvarts miljon lyssnare över hela Mellansverige. Men framgången blir inte långvarig.
Tack, tack. Adjö, adjö.
Med ett pendrag stoppar regeringen i juni 1962 sändningarna.
Det var så synd att det var som en saga som bara liksom puff så försvann den. Jag heter Sten Hedman och är frilansjournalist, pensionär. Alla drömmar bara knäcktes och alla, det släcktes allting. Och det var så mycket kunskap och så mycket idéer och så mycket glädje som sabbades där.
Idag ska vi berätta just om radions frihet. Vi ska berätta om de som velat ta kontroll över radion och de som utmanar kontrollen. Varför är just radion så farlig att den måste regleras? Frågan om vi ska ha en stark kommersiell och rikstäckande utmanare till Sveriges Radio är lika aktuell idag som på det tidiga 1960-talet när Radio Nord och Radio Syd utmanade med reklamfinansierade sändningar från internationellt vatten.
Man kan ju sammanfatta det arbete som alliansregeringen har gjort när det gäller radio under den här mandatperioden. Det har ju utmynnat egentligen ingenting.
Vi hör Christer Ljungeryd på SMT Radio.
Om jag fick bestämma, det har alltid för mig varit ganska naturligt, att man skulle ha infört två kommersiella rikskanaler. Det hade givit den kommersiella radion helt andra förutsättningar än åldsmarknaden.
För bara 3 veckor sedan gav regeringen besked om nya radiolagar. Och det blir inte någon satsning på en nationell kommersiell radiokanal de närmaste åren, trots löften och planer. Sveriges Radio får behålla alla sina frekvenser.
Färdiga, gå! Jämstad.
Men vi börjar från början. När radion kom till landet i det tidiga 1920-talet.
I fjärde häcken leder det bägge svenskarna. Men avarna...
Det här är den äldsta svenska radiosändning som finns kvar i arkiven. Det är Sven Järring som 1931 direkt rapporterar från en landskamp i allmän idrott mellan Sverige och Norge. Då hade radion nästan ett decennium på nacken i landet.
Därefter hade jag försåg ingenting mera. Det var spännande sysslig mellan ditt första.
Det började i Boden, där militärer använde sina kunskaper om tekniken till experimentsändningar under tidigt 1920-tal. De här första åren var faktiskt mycket av radion reklamfinansierad. Flera radioklubbar i landet sände annonser. Men snart tog staten ett grepp om frågan.
Jag har tillhört Sveriges Radio sedan 1971 och när jag slutade så arbetade jag som reporter på Studio 1. Och nu tillhör jag ledningen för en forskningsstiftelse, Stiftelsen Etermedierna i Sverige.
Göran Elgemyr är radiojournalist och historiker.
Ja, politikerna var passiva när det gällde etableringen av den svenska radion. Det här var en teknisk fråga. Politikerna hölls vid sidan.
Under de år då den nationella svenska radion formades var det Seth Ljungqvist, chef för Telegrafverkets radiobyrå, som höll hårt i tyglarna. Han, snarare än politikerna, formade aktiebolaget Radiotjänst. Och han såg till att den yttersta makten låg hos hans telegrafverk.
Sen bestämdes det också att vid radions tillblivelse att sändarstationerna skulle vara i statens ägo och skötas av telegrafverket. Och det berodde ju på att vid den här tiden, det här nya mediet kom, så fruktade man det. Kom det i orätta händer så vore det inte så bra. Och därför fick då Telegrafstyrelsen hand om sändarstationerna. Det är alltså det viktigaste. Missköttes radion kunde man ju strypa utsändningarna helt enkelt.
Var det ingen som talade för yttrandefriheten, för etableringsfriheten och sa att ja, men det är klart att ett massmedium måste stå fritt?
Nej, egentligen inte. Alltså, det här var en teknisk fråga från första början, vilket ju låter lite konstigt. Vad man hade klart för sig, det var ju att det här var ett farligt medium. Man fruktade det här nya mediet genom slagkraften. Jag menar, väl utbyggt över hela Sverige så kunde man ju på en och samma gång nå alla inbyggarna. Och då gällde det ju att det här nya mediet hamnade i rätta händer.
Aktiebolaget Radiotjänst var alltså ett privat företag ägt till 2/3 av pressen och TT och 1/3 av radioindustrin, det vill säga tillverkarna av radioapparater. Men kontrollen, den stannade ändå hos staten.
Ja, man kan ju säga att det här privata bolaget var halvstatligt till sin karaktär eftersom staten tillsatte ordföranden och ytterligare någon ledamot och även ledamöterna i programrådet, en tidig föregångare till radionämnden.
I Europa var det här den vanliga vägen, men i USA, där fanns det ett exempel som pekade i en helt annan riktning. Där rådde fri etableringsrätt och självklart reklamfinansiering som huvudalternativ.
We now continue with Major Bowes original amateur hour, presented by Plymouth, Dodge Cars and Trucks, DeSoto and Chrysler.
Yttrandefriheten såg som självklar även i radion. Situationen i Sverige var en annan.
Radion skyggade för det kontroversiella. Och det berodde väldigt mycket på att det var pressen som ägde radion. Man ville inte få en strid om den svenska radion. Ute i Europa efter en del år så var det många programföretag som förstatligades. Och det ville ju inte pressen, för pressen ville ju ha kontroll över det här nya mediet. Framförallt när det gällde nyhetsverksamheten.
Friska fläktar, friska, friska fläktar. Ja, det blåser friska fläktar varje dag omkring Bonjour.
Den första verkliga utmaningen mot radiomonopolet kommer den 8 mars 1961. Från Radio
Nord. Jag gick förbi Radio Nords kontor på Kammarkagatan. Jag jobbade då på Idrottsbladet på Tunnelgatan som sportjournalist och gick förbi där på väg hem, och då tittade jag, såg jag en stor Radio Nord. Vi börjar sända då så här, till radio, lite spännande.
Sten Hedman igen.
Så jag gick in där och så mötte jag en glad kille som hette Henry Fox som var programchef, och så sa jag, jag skulle gärna vilja börja här. Jag var, inom parentes var jag 19 år. Jaha, sa han, du går in där i studion, och så slänger han åt mig lite lappar med sina reklamtexter. Läs lite får vi höra, sa han. Så jag läste där. Och sen så ringde de dagen efter och sa, ja, du kan få börja. Så började jag som radioman. Min radiobana började där. Radio Nord. Och då myntade vi uttrycket, bättre en station i det våta än två torra. För då fanns det bara P1 och P2. Uttråkig radio.
Radio Nord presenterar dagens ordspråk. Bättre en station i det våta än två torra.
Kära lyssnare, Radio Nord är verklighet. Efter mer än två års förberedelse, efter många övervunna hinder, har jag glädjen att presentera denna nya moderna radiostation.
Bakom reklamfinansierade Radio Nord ligger den finlandssvenske entreprenören och affärsmannen Jack Kotschak, uppbackad av amerikanska miljonärer. De lyckas kringgå förbudet mot reklam i radio genom att sända från båten Bonjour, som ligger precis utanför svenskt vatten.
Då hade jag handtag i studion som man satt och hölls fast i så här, och det var ju dyningar, och det är nästan värre än en storm. För dyningarna är så här långa, äckliga, som man blir riktigt dålig av. Alltså, det är riktigt. Så det var inte för folk som hade fallit ner för sjuka, det kan jag säga.
Jag kommer ihåg att telefonen ringde hela tiden hemma, alltså även hela nätterna, för att kvällstidningarna gjordes ju verkligen på natten. Så att när det hade hänt något så kunde de ju ringa 4 på morgonen och sånt där. Och det minns man ju att man blev väckt.
Det här är Jan Kotschak, Jack Kotschaks son, som förra året kom ut med boken Stick iväg Jack, om Radio Nordåren.
Sen kommer jag ihåg, för det var ju ett gäng Texas-miljonärer som hade satsat pengar i det här äventyret. Och jag kommer ihåg när de var hemma på middag och sådär, för de var ju riktiga amerikaner, och de satt och drack många dry martinis och fimpade i maten och sånt där. Det var man inte helt van att se.
Är du ensam ikväll?
Framgången kommer fort. Hösten 1961 är det 250 000 människor som lyssnar på Radio Nord. De största stjärnorna slåss om att få komma in på listorna, och stationens diskjockeys får signera idolkort. Sten Hedman igen.
Ja, jag hade ju då en liten idolklubb, det hette Elefantskådarklubben, där man kunde vara medlem i. Så det fick folk att söka medlemskap. Det var väldigt framgångsrikt och roligt. Och vi höll ju på med massa barnsligheter och lekte, va? Världen
var vår. Man förstod att det var en väldigt folkligt älskad station.
Jan Kotschak igen.
Men man förstod ju också att politikerna, de som bestämde, var otroligt upprörda över någonting så enkelt som en liten populär radiostation.
Ja, den socialdemokratiska regeringens reaktion är omedelbar och hård. I maj 1961 träffar kommunikationsminister Gösta Skoglund 3 andra ministrar för att diskutera vad man ska göra åt piratsändarna. I ett hemligt PM framgår det att statsmakten bland annat diskuterar att kapa fartyget på internationellt vatten och att använda sig av störningssändare och andra radiotekniska åtgärder. En åtgärd man faktiskt genomför är att all telefonkontakt mellan fastlandet och Bonjour stängs ner.
Inga telefoner vi har som störa oss.
Men i riksdagsdebatterna försöker Gösta Skoglund, kommunikationsministern, tona ner saken.
Det här är en väldigt liten fråga. Det är en fråga om vi ska göra vad vi kan för att skapa respekt eller inte. Och den frågan borde inte ha vållat någon diskussion.
Oppositionen tycker däremot inte att det är någon liten sak.
Den är alltför vittgående och kriminaliserar företeelser i en utsträckning som man inte trodde skulle kunna förekomma i ett fritt demokratiskt land. Den skulle passa i ett diktaturland där man gör vad man kan för att undertrycka det fria ordet, den fria lyssnarrätten, och där man inte vill ge befolkningen någon valfrihet.
Riksdagen går på regeringens linje och förbjuder Radio Nord.
Idag hade man ju aldrig kunnat stänga Radio Nord på det sättet man gjorde.
Sten Hedman.
Det hade ingen makthavare vågat göra idag, det kan jag ju säga. För det var ju rena gangster-maffiatrixen. Man lagstiftade i efterhand att det var skulle bli förbjudet att annonsera Radio Nord. Och det var ju precis samma sak som att lägga ner verksamheten. För det var ju en kommersiell radio. Och det byggde ju på att man skulle annonsera. Så när annonsering blev illegal, då var det var ju kniven i hjärtat på Radio Nord.
Men Radio Nord var faktiskt inte först med att sända reklamradio de här åren. Redan 1958 sände Radio Merkur, senare Radio Syd, piratradio från Öresund. Det väckte först inte samma ilska, för sändningarna nådde bara de sydligaste delarna av Sverige. Men när statsmakten vunnit kampen med Radio Nord hamnade också Radio Syd och ägaren Britt Wadner i blickfånget.
Så här lät det på Malmö centralstation minuterna innan tåget norrut med avgångstid klockan 13.45 skulle ges av. Och anledningen, ja, det var som hördes Radio Syd, eller rättare, fru Britt Wadner, som gav sig iväg för att avtjäna en månads fängelse på Hinsebergs kvinnofängelse för olaga innehav av radiosändare.
Ja, Britt Wadner satt i fängelse i en månad för att hon fortsatte sända radio trots den nystiftade lagen. Men inte ens det hindrade henne från att fortsätta.
Jag kan inte tro att programtypen som vi sänder kan ha någon demoraliserande verkan, så att vi därför skulle kunna misstänkas för brottsligt förfarande, därför att Sveriges Melodiradio har precis tagit efter våra program.
Men till slut såg sig ändå Britt Wadner besegrad. 1966 slutade också Radio Syd att sända piratradio. Men vad var det som fick den socialdemokratiska regeringen att gå så hårt fram mot en, särskilt bland unga, populär radiostation?
Ja, det var ju först och främst populariteten. Radio Nord slog igenom starkt. Alltså.
Göran Elgemyr, radiojournalist och historiker.
Det var inte bara det att man spelade en populär musik, slager, underhållningsmusik, som just inte fanns så mycket av i Sveriges radiosändningar, utan det var också det att man hade reklam som slog. Till och med nyheterna som man läste upp var också någonting som slog igenom faktiskt och kontrasterade mot Sveriges Radios, mot TT:s mer officiösa hållning när det gällde nyhetskommunikéerna.
Vi presenterar tre topplåtar från Karusell. Nutcracker med Bee Bumble and the Stingers.
De ville väl ha kontroll.
Sten Hedman.
De hade ingen kontroll på Radio Nord. De visste inte vad vi sände, inte vi kunde säga vad vi ville. De kunde inte styra och ställa. Och det tror jag inte passade dåtidens gråsossar.
Men det är inte alla som är övertygade om att kanalen endast hade goda avsikter.
Jag älskar reklam.
Jag tar emot varje reklampapper jag kan få.
Bengt Göransson, socialdemokratisk kultur- och utbildningsminister mellan 1982 och 1989, är en av dem. Men han poängterar att det inte är själva reklambudskapen han hade någonting emot.
Men jag har varit oerhört mån om att vara motståndare till Radio Nords sätt att försöka tränga igenom ett reklamförbud i public service. Jag tror nämligen att när Radio Nord kom så var det inte därför att man ville få möjlighet att skicka reklamradio ut i eten. Utan det startades, tror jag, mycket medvetet för att man skulle tvinga Sveriges Radio att öppna för reklambudskap. Och det var där motståndet fanns.
Jan Kortsack igen.
Det egentliga syftet med Radio Nord var nog faktiskt så enkelt som att min far och hans finansiärer ville tjäna pengar på en outvecklad marknad. Och man upplevde det från början som att man bröt inte mot någon lag. Man hade ju inga dolda syften eller politiska kopplingar. Dessutom var det ju så här att näringslivet i Sverige stödde ju inte Radio Nord i någon större utsträckning, utan det var ju mindre företag som annonserade i Radio Nord.
Radio Nord, stationen som är värd att imiteras.
Piratradiostationerna förändrar ändå Sveriges Radio för alltid. I maj 1961 startar SR Melodiradion och man får över 2 miljoner kronor i extra anslag av svenska staten.
Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet bor här. Den man förlorar vinner en annan.
Det är min angenäma plikt att hälsa er välkomna till den här auktionen. Nu kör vi, om jag får uttrycka mig på det sättet. Efter många år av väntan, då kan vi starta.
Nu är det 1993. Och för första gången sedan 1925 ska Sverige få laglig radioreklam.
Första tillstånd 110, 110, 120, 130, 140, 140, 150, 60, 70, 180, 90.
Tillstånden säljs på auktion. Den som är beredd att betala högst årsavgift får tillståndet. En av dem som bjöd var Christer Ljungeryd med projektet Storstadsradion.
Jag själv köpte tillstånd som kommer att kosta 2,1 miljoner då, per år, hösten 94. Storstadsradion var en redaktionell satsning på sport och nöje. Och där vi jobbade med mycket redaktionella resurser. Jag fick skriva ut en check i auktionssalen där, precis som alla andra fick göra.
Det är ny musik på SAF Radio City. Jag tänkte vända en gång här och dunkar disco, så ska ni få en redig discodunkare till här. Det här är gamla...
Sen några år drev entusiaster och ideologer, inte minst i arbetsgivarföreningens SAF Radio City, ett slags kommersiell närradiogerillaverksamhet i några städer, med det uttalade målet att driva fram svensk reklamradio. Men det som avgjorde frågan var något så grundläggande som ett allmänt val. 1991 tog en borgerlig regering över med Birgit Friggebo som kulturminister.
Här fanns det en teknik där man kunde sända program. Varför ska man inte använda den? Och varför ska, så att säga, statsmakten bestämma att den ska vara förbjuden och förbehållen bara en viss sändningsverksamhet? Så det var ju, det handlar ju om yttrandefrihet, tryckfrihet, möjligheter till att vända sig till folket.
Hon ville ha en så enkel lagstiftning som möjligt med få inskränkningar, men det var inte självklart ens inom den borgerliga regeringen.
Ja, inom regeringen var det ju framförallt Centerpartiet som bromsade. Olof Johansson sa att det här är en helt ointressant fråga, jag är inte dugg intresserad av det. Men det viktiga var att för deras del att skydda annonsmarknaden för lokaltidningarna. Det var det enda de hade, men det är klart det tog ju tid innan man förhandlade om det.
Till slut blev det en av Europas mest liberala radiolagar. Men auktionerna hade givit så höga priser för sändningstillstånden att trots de liberala reglerna i övrigt var det många stationer som fick ekonomiska problem inom bara några månader.
När det inte blev som det var tänkt och när man inte fick resurserna, marknaden för radio växte inte på det sätt som alla hade trott och tänkt, då ebbade ju det där ut.
Först föll de som haft ambitioner att göra annat än ren musikradio.
Man gick ju också ganska fort över till det som de här radioformaten som vi hör idag. Som i och för sig har sin dagliga publik. Det är 2,5 miljoner människor som lyssnar på det varje dag. Så att...
Christer Ljungeryd är idag vd för radioproduktionsbolaget SMT Radio. Som främst gör program för Sveriges Radio. Och ordförande i Radioakademin. Han har också varit vd för de privata radiokanalernas branschförening.
Det tog väl kanske... Om jag minns rätt nu, säg en 3-3,5 år så var alla små entreprenörer utslagna. Pengarna hade tagit slut helt enkelt. Och sen så gick ju de här tillstånden då till de större aktörerna. Och så småningom så ledde det fram till vi har idag. 2 privata radiofabriker kan man säga. Så att det visas ju... När jag satt och räknade på detta år efter år, och det var ju en del av mitt arbete som, i den lobbying som radiobranschen gjorde mot politikerna för att få en förändring. Generellt kan man säga att den kommersiella privata radiobranschen har betalat någonstans mellan 25-30% av alla intäkter som man har fått in i sändningsavgifter. Om man jämför det med andra europeiska, de flesta andra europeiska marknader, där ligger man någonstans på 3-5%. Och det säger sig självt att de kostnader som man hade, fasta kostnader i sändningsavgifter, de kunde man ju ha använt till mycket andra saker. Bland annat till programutbudet, till redaktionella satsningar.
Birgit Friggebo har många gånger fått frågan om hon inte ångrar auktionerna med de höga priserna.
Ja, nej, men jag tyckte redan när auktionerna pågick att folk förköpte sig här. Och det är väl det att när man går ifrån förbud, reglering, monopol så blir det konventioner. Och då skyllde ju en del på att det fria systemet, men det kan man ju inte göra, utan det var ju själva att det hade funnits ett monopol som var bekymret och som gjorde i ett övergångsskede här att man håsade upp priserna.
Just det, är det någonting du känner, vad ska vi säga, besvikelse för, att det är väldigt mycket musik, väldigt lite tal?
Nej, jag kan inte säga det. Och jag hade ju många debatter där ju folk, ja, framförallt från den politiska oppositionen, då häcklade radion och sa att det här var bara dåligt allting. Och min fråga var alltid till dem, vad är du rädd för? Att det skvalar en massa musik i radioapparaterna, är det något farligt?
Utan att det är farligt så kan man ju önska sig ett hus har fått en friggebod, så att säga.
Självklart, det är mycket man kan önska sig här i världen. Men det måste ju också finnas förutsättningar att kunna göra annorlunda.
Förre kulturministern Bengt Göransson, som debatterat reklam i etermedierna i decennier, är inte så förvånad över att reklamkanalerna utvecklades på det här sättet.
Ja, det intressanta är ju att när vi väl fick reklambärande media, tv och radio, så minskade lyssnarnas entusiasm för just det. Därför det visar sig hela tiden att just de kanalerna inte tillför så särskilt mycket nytt, utan tvärtom blir allt mer lika varann. Men de som startar dem har naturligtvis inte primärt intresse av att ge de goda programmen till priset av förluster. De vill tjäna pengar och då försöker de anpassa sig till publiken istället för att någon gång våga utmana den.
Men hur gick det då med Christer Ljungeryds storstadsradio?
Storstadsradions pengar tog slut, mina pengar tog slut. Så att den där stationen, eller frekvensen, den såldes till en Sir Peter som kom hit och startade Classic FM som då var ett stort format i England. Idag äger SBS Radio den frekvensen, 107,5, och jag tror den heter väl 107,5. Där. Ja. Okej.
DJ Mario.
Ja, idag finns det 89 privata lokalradiotillstånd som framgångsrikt gått runt reglerna och formerat sig i 2 stora kedjor. Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har länge haft målsättningen att skapa en verklig utmanare till Sveriges Radio, en nationell radiokanal.
Borde det finnas ett icke-public service-alternativ som är rikssänt?
Ja, det tycker jag. Nu har vi ju med den nya radio- och tv-lagen som vi har lämnat till riksdagen gjort det här möjligt, åtminstone när det gäller nya regler. Att få till det här, ett rikssänd kommersiell radio med de regler som vi har idag i den analoga världen, det har visat sig svårare.
Ja, hon vill och har tillsatt utredningar och ändrat lite regler. Men den grundläggande resursen, frekvenser att sända på, har inte gått att skrapa ihop. Kristi Ljungeryd på SMT Radio är besviken på att så lite hänt under alliansregeringen.
Hur tycker du att man borde göra för att skapa det?
Ja, inte som man har gjort nu i alla fall. I praktiken, man kan ju sammanfatta det arbete som alliansregeringen har gjort när det gäller radio under den här mandatperioden. Det har ju utmynnat egentligen ingenting. Man förlänger de kommersiella radiokanalernas sändningstillstånd med 6 år. Man gör lite små förändringar som egentligen inte har någon betydelse.
För bara 3 veckor sedan tog regeringen beslut om en proposition om ny radio- och tv-lag. Där försvinner de sista resterna av innehållsregler för privata lokalradion. Men samtidigt behåller regeringen, trots branschens stora ilska, de höga avgifter som blev resultatet av auktionerna 1993. Och den stora förändringen, en nationell kommersiell kanal, hanteras inte. Kulturministern är inte beredd att göra det som krävs, nämligen tvinga Sveriges Radio att flytta sig från en del av de frekvenser man har idag.
Det handlade det mycket om teknik faktiskt. Det handlade också om kostnader. Och det skulle väl till stor del också gå ut över Sveriges Radio. Det skulle bli störningar. Det var inte så enkelt löst som vi hade velat när du nu talar om en rikssänd kommersiell kanal. Sen kan det finnas alla möjliga önskemål att få en sån till stånd.
Att Sveriges Radio ska ha kvar sina frekvenser, är det så viktigt att du liksom offrar då möjligheten att skapa en rikssänd kommersiell radiokanal av det skälet?
Nej, men vi gör det ju möjligt. Det här kommer ju ske genom de digitala sändningarna. Men just nu var det här mycket svårare än vi hade trott. Och det handlade både om teknik och det handlade om kostnader. Rätt höga kostnader.
Då återstår bara att sätta hoppet till ny teknik. För på internet, där finns ingen trängsel. Vi hör Kristi Ljungeryd.
Jag har funderat på det när jag sitter här på SMT Radio. Vi har alla möjligheter. Vi kan sända, vi sänder direkt. Vi skulle kunna starta en egen radiokanal imorgon på internet om vi vill. Samtidigt är det en stor utmaning, för någonstans ska den finansieras och då ska man ut på annonsmarknaden och man ska slåss på en väldigt, väldigt tuff marknad. Så att jag tror det är det som håller igen väldigt många.
Du tror inte att marknaden idag bär detta?
Nej, jag tror inte att det är någon som ser den stora affärsmöjligheten i det där riktigt.
Alltså, på internet kan alla höras. Men det är inte lätt att få många lyssnare och som bekant svårt att få betalt för annonser. Det problemet gäller även radio på nätet. Så nu ställer alla sina förhoppningar till att digitalisera utsändningen av radio som man redan gjort med tvn. Då går det att klämma in betydligt fler sändningar bland frekvenserna. Men det är oklart när det kan bli verklighet. Lena Adelsson Liljeroth vill att marknaden ska sköta det.
Jag ser inte framför mig nu att vi kommer gå in från politiken och säga att det här blir det år då vi kommer att stänga de analoga sändarna som man gjorde på tv-området. Här finns en skillnad.
Så dragkampen går vidare. Tidtabellen är oklar. Men för radioentreprenören Kristi Ljungeryd är det bara en sak som i grunden skulle skapa en utmanare till Sveriges Radio.
Man skulle ha infört 2 kommersiella rikskanaler. Och sen så hade man haft ett antal frekvenser för lokala stationer, nischade på olika sätt. Det hade givit den kommersiella radion helt andra förutsättningar än annonsmarknaden. Helt andra förutsättningar till att snabbare bygga upp större intäkter. Vilket i sin tur hade lett till mer innehåll och mer satsningar så att säga. När den borgerliga regeringen nu har haft chansen att göra detta, så gör man ingenting, utan man förlänger i 6 år. Och för mig är det rent häpnadsväckande, måste jag säga.
Christer Ljungeryd, företagare i radiobranschen, som fick avsluta det här specialprogrammet om radions förhållande till staten. En historia berättad av Lars Truedsson och Frida Johansson. Tekniker, det var Fredrik Nilsson.